Hej och välkomna till Ur ljusblåa ögon. Och inte nog med det, det är ju faktiskt årets första avsnitt som jag sitter här med både Sebastian och Erik. Hur står det till med er idag?
Det är bra.
Ja, det är mycket bra. Det känns som att man lever igen när det händer någonting på fotbollsfronten. Fan, december var riktigt deppigt, men nu när träningarna är igång, det finns någonting att konsumera. Då lever man upp igen, så känner jag det fan.
Jo, onekligen är det så. Jag har väl också känt en viss saknad till fotbollen och då var det ju väldigt skönt att när året började så drog det igång en massa nyheter också som vi faktiskt ska prata om idag. Vi kommer att prata ganska mycket silly season om olika övergångar både från Malmö FF men även till Malmö FF. Och sen så kommer vi även ha en rapport från vår eminenta reporter Sebastian som rapporterar från den första öppna träningen på Malmö IP. Och slutligen så måste vi ju givetvis prata om elefanten i rummet, det vill säga bojkotten från både Brigada och Supras. De här två, ja, vad ska man kalla dem? Supporterfalanger, kan man säga det?
Ja, det är ultraskupperingar, det är väl... Jag vet vad de är.
Ja. Fint. Jag tänker att vi tar avstamp i silly season och då ska vi börja i vårt kära damlag. Där det minst har sagt har varit en rokad utan dess like. För att ut så har vi bland annat Cornelia Lindgren, Madeleine Heide, Beatrice Nej, Melina Skarström, Julia Velin, Erika Persson, Velin, Thelma Velin. Och sen så har vi också lånat ut Sara Milouk och Fredrik Janfors är inte heller kvar. Det är ju många namn, eller hur?
Uppenbarligen.
Vissa mer överraskade än andra, men det är rejält med rokada.
Ja, jag tror jag sa innan vi gick på lite semester att jag hoppas att man behåller vissa av de här spelarna som har följt med hela resan. Det gör man ju uppenbarligen inte. Man kapar rätt så många platser i laget för att ta in nytt blod. Och jag vet inte riktigt hur jag ska känna kring det. Jag är lite perplex.
Dels så lämnar de lite olika anledningar. Vissa... Absolut. Har man väl antar att gjort bedömningen att de inte är tillräckligt bra. Jag kan inte ta vilka man har eventuellt tagit den bedömningen, men jag tänker att det kanske kan finnas någon sån. Och sen är det väl en del som helt enkelt inte har haft möjlighet att vrida upp satsningen i den nivån som kommer att behövas till elitettan. Och sen är det ju faktiskt några som jag tror att man hade tänkt sig att man skulle ha kvar, men som har lämnat av och andra anledningar till andra klubbar. Så det är lite olika. Mm. Och sen, ja, Sara Melo kan ju speciallösning som vi återkommer till.
Ja, jag tänker att vi faktiskt skulle prata om det redan nu, för att jag förstår varför man gör det. Men för er som lyssnar som inte vet, så är det ju så att hon studerar till att bli polis. Och den utbildningen eller den platsen hon har fått där väl i Umeå, tyckte jag läste mig fram. Och då har man helt enkelt gjort så att man lånar ut henne till en närliggande klubb och så får hon gå klar sin utbildning där helt enkelt i ett halvår eller vad det nu var.
Det är väl 6 månader, precis.
Mm. Det är lite speciellt.
Det är speciellt och det händer väl liksom bara på den här nivån. Det skulle ju inte hända i Allsvenskan, men man inser väl att man kan inte riktigt liksom hindra någon från att ta det steget i den civila karriären. Och ett halvår klarar man väl sig utan henne. Men man tänker samtidigt att man vill ha henne kvar i föreningen. Så när hon kommer tillbaka sen så ska hon väl in och spela igen. Så jag tycker att det är ändå en ganska rimlig lösning. Det är ju lite speciellt när man inte, alla är heltidsproffs ännu. Och då får man ta till sådana lösningar för att folk ska få ihop sitt liv. Så att jag tycker det är fullt rimligt. Och det är en av mina favoritspelare, så jag hoppas verkligen att de kommer tillbaka.
Det är ju, det ska sägas att det är inte egentligen unikt för damfotbollen att det är så, men jag är övertygad om att det är vanligare i damfotbollen att de här typen av lösningar finns, för att oftast även på elitettanivå så måste du ha antingen ett annat jobb vid sidan av, för att det finns inte tillräckligt, det är inte tillräckligt bra betalt att vara elitettan-spelare. Och i Samuel Lux fall så handlar det om en plan B, fast egentligen med en plan AB, för att den ska ju, hennes polisiära utbildning ska ju vara parallell med hennes elitsatsning också. Det är bara det att och den här problematiken hittar man ju också i Superettan i här, alltså för herrarna, för att du kommer ju ha vissa som har eget företag, än många andra som pluggar samtidigt. Jag menar, Erik Larsson gjorde ju till och med någon form av ekonomikandidat under tiden som han fotbollsspelare i Sundsvall. Likaså Marcus Danielsson har ju också gjort det. Så att det här är ju inte unikt så. Det är mer unikt att man lånar ut en spelare som ska spela fotboll samtidigt som ska plugga på ett annat ort. Men ja, jag vet inte. Det är, jag bara ska, hoppas
så, att... Det är en speciell utbildning som gör att man, alltså, att man kan vara slutfärden på annan ort än man påbörjar den, så att säga. Det är ju lite speciellt just för bland annat polisutbildningen, men även andra, vissa andra utbildningar. Sen finns det väl också en åldersaspekt. Hade hon varit 17-18 så hade hon kanske har känt att men, utbildningen kan vänta, för att det finns fortfarande goda möjligheter att liksom kunna ha fotboll som heltidsutsättning under ganska lång tid framöver. Alltså säg att man tar sig upp i Allsvenskan, då skulle jag ju gissa att man går över på heltidsanställda fotbollsspelare, i alla fall till övervägande del. Men nu är hon väl, är hon 25? Nu höftar jag, men någonstans där. Hon är inte 18 i alla fall. Så att hon har ju ändå kommit ganska långt i sin utbildning innan det ens fanns möjlighet att kunna tjäna några pengar i Malmö FF i alla fall. Hon har haft en karriär i en klubb såklart. Men jag tror det är en aspekt som att ta hänsyn till. Jag har ju svårt att säga att det skulle ske med någon som var 7-8 år yngre.
Så är det ju. Men som tur är så det finns ju fortfarande vissa spelare kvar i föreningen som också har liksom hängt med under en längre tid, och det tycker jag är väldigt värt att nämna, för att jag tror mycket på att vi är Malmö FF, för det finns liksom en övergripande mentalitet och anda som lever både i herrlaget och damlaget, men det är ju också spelarna som utgör den här andan. Så jag är glad att det inte är allt för många som ändå har lämnat trots den här ganska stora rokaden. För den här kulturen som man bygger, den behövs, tror jag, om man ska ta sig någon vart. Det går inte bara att köpa in ett lag och förvänta sig att de ska prestera. Det måste finnas en form av subtext till egentligen hela laget, tänker jag. Lite abstrakt sagt, men ja, ni hänger säkert med, hoppas jag. Sebastian, du har ju ställt dig frågan så här, men vilka är som har gjort störst avtryck på oss, och vilka tror ni kommer saknas mest? Så jag tänker, du kan ju få råda i den först.
Ja, alltså för att ge svar på min egen fråga, jag kommer ju sakna, där är ju flera spelare tror jag kommer sakna väldigt mycket. Det är ju bland annat Melina Skarström som för övrigt väljer att ta steget till en Skåne-konkurrent i form av Helsingborgs IF, blev det till slut. Så det sved väl till lite, men samtidigt så har jag väl full förståelse för Melina, som tydligen har uttryckt sig att hon gärna ville ha lite mer speltid och kontinuerligt få spela. Och sen tycker jag väl som Erik att man kommer nog i inledningen kommer man nog sakna Sara Milouk med hennes ledaregenskaper. Sen har vi ju även andra spelare som jag tycker, när man i alla fall var inne och såg damlaget förra året, så tyckte jag även om Madeleine Heide samt Fredrik Janfors. Fredrik Janfors ska väl tilläggas också att han var ju ändå den tränaren som tog sig an detta damlaget från första början och har gjort det med bravur, det får man ju säga. Och väldigt trevlig att prata med, och jag kommer att bära med mig de personerna. Sen kan jag ju inte säga att jag har sett så mycket av systrarna Velin, både Julia, Erika och Thelma så mycket. Men de kommer säkert också saknas på flera plan. Och likadant Cornelia Lindgren och Beatrice Näri i form av ledarskapet i försvaret.
Jag gillar verkligen att frågan är ju så här, vem kommer du sakna mest? Och du bara, ja. den personen. Alla ju... kommer du sakna.
Ja, alltså det är ju på ett personligt plan. Liksom det är ju spelare som har ju ändå skapat en fin historia i föreningen. Så det går liksom inte av för hackor att säga att den har inte gjort det bra och den har inte gjort det bra. Men det är ju en enhet som har gjort detta möjligt. Att vi står här med ett damlag som nu ska gå upp i elitettan denna säsongen. Eller spelar till och med i elitettan.
Gå upp till allsvenskan förhoppningsvis. Ja. Jag skulle väl säga att den som har, tror jag, kommer saknas en del i laget måste väl vara Cornelia Lindgren. Hon har ju ändå varit kapten sedan 3 år tillbaka. Och har på planen varit en lugn och trygg person som har väl visat liksom sig från sina bästa sidor utifrån ett ledarperspektiv. Att man tar mycket ansvar och inspirerar de andra, tänker jag. Så det är väl det skulle jag säga. Men det är klart att du gör en bra poäng där att du nämner dem egentligen alla, såklart. Sen finns det vissa spelare som jag vet lite information om varför det inte riktigt stämde i MFF, men det är ingenting jag behöver gå ut med här helt enkelt. Men det finns legitima anledningar till det mesta, eller allt skulle jag säga. Nåväl, på insidan har vi tagit in en ny huvudtränare och en ny assisterande i form av Kim Björkegren och Jonas Wallfridsson. Sen har vi också spelare som Nathalie Hoff Persson, Sanna Kullberg, Matilda Kristell, Beatrice Persson, Hanna Hofthammar och Emma Pajevic. Och man får ju lugnt säga att man har tagit in spelare som har både meriter och erfarenhet att spela i högre divisioner, såsom damallsvenskan. Och tanken är väl att MFF gör väl ett ryck att satsa mot damallsvenskan nu då? Eller?
Ja, man tycker ju det. Med tanke på när man ser deras meriter. Och jag tror väl att vi får se ett välmeriterat lag. Och det höjer ju nog statusen ännu mer på samtliga plan. Och det vore ju en besvikelse med stora mått mätt att om man missar detta. För det, här finns ju väldigt mycket meriter som man har tagit in i form av utifrån. Man har tagit även och plockat lite från damallsvenskan.
Absolut, vad säger du, Erik?
Ja, det går väl inte att säga någonting annat. Det är ju en, alltså, det är ju en offensiv satsning som saknar motstycke i alla fall i de här regionerna av seriesystemet. Att plocka in startspelare från allsvenskan, plocka in en jättetalang från Hammarby som inte har med i uträkningen, men ändå att liksom, det är ju en transferfönster som är sanslöst, så att det är klart att bågen är spänd att man ska upp direkt i allsvenskan. Det går inte att ha någon annan målsättning med den satsningen. Det gör det inte. Jag tycker också att det visar, det skickar liksom jättebra signaler över hela landet egentligen att man får räkna med på alla håll och kanter, inte bara här laget sen tidigare utan även på damsidan. Och faktiskt, om det är någon som har lyssnat på Toto Balotto, sådana här årssummerande avsnitt, så pratar faktiskt lite om Malmö FFs damlag där. Kopplingen är att Thomas Wilbacher, som driver den podden, han är ju väldigt aktiv i Hammarbys flickfotboll. Han har sin dotter. Och i det laget har de gått här, heter hon Elin? Kan det vara så? Nu outar jag min okunskap här, men jag tror inte det. En ung jätteutspelare som går direkt från deras lag. Och han sa det uttryckligen att man vet för är liksom det mest satsande laget på damsidan just nu. Att det är det mest, jag menar, det mest spännande laget att gå som ung talang. Och det kommer då från en AIK med dottern i Hammarby. Jag tycker det säger ganska mycket. Om vad man med FF håller på med på de sidan. Så det är otroligt spännande. Och jag kan inte säga någonting annat än att vi kommer att vara skyhöga favoriter i Elitettan. Och bör väl kunna ta en av direktplatserna upp. Men det är en stor skillnad i Elitettan mot Division 1 och tidigare division. Att det nu är en riksserie så att säga. Vi kan väl långa bort matcher. Jag har inte koll på alla lag i Elitettan, men det är väl i alla fall något lag ganska långt norrut. Det kommer nog vara ett stor omställning för både spelare och ledare. Det är någonting man inte har ställt sig inför tidigare. Det är såklart en tuffare serie generellt. Men ja, det kan bara gå bra. Jag kan inte säga något annat.
Så är det ju onekligen. Sen så har du ju tagit in två som sagt huvudtränare, eller ja, du har ju tagit in huvudtränare och assisterande, och Kim Björkegren tog över damallsvenska mästarna Linköping FC inför säsongen 2017, och det får man ju lugnt säga var också en saga i sig, för att de tar sitt andra raka SM-guld. De kommer före FC Rosengård som är vid den tiden jäkligt bra också. Och dessutom så tar man sig till kvartsfinal i UEFA's Women's Champions League, vilket är rätt så otroligt för någon som bara får ta över ett lag sådär. Och sen så har han varit runt lite olika ställen och sådär. Och han kommer till MFF. Och utöver det så har du en otroligt rutinerad assisterande tränare som har egentligen tillbringat det mesta som huvudtränare inom damfotboll. Bland annat har mycket erfarenhet av att ta upp lag från Elitettan och till Elitettan ska sägas på relativt kort tid. Jonas Valfridsson då pratar jag om. Så att det är minst sagt intressant. Det är väl så man får sammanfatta det där helt enkelt. Jag funderar på vad är egentligen den längsta resan för MFF damer. Det måste ju vara Umeå.
Ja, jag tänker jag skulle säga det, men jag kan inte säga att jag har följt hur det gick förra året, men visst husan är de kvar i Elitettan.
Ja, de är kvar i Elitettan. Så att det blir väl en resa upp till Luleå, eller Umeå menar jag. Bra! Jag tänker att med det så drar vi oss vidare till herrallsvenskan. För gisses vad det har hänt där också och kommer antagligen hända framöver. De som har lämnat är Ismael Diawara, Jonas Knudsen, Matej Chalush har man förlängt lånet på. Man lånar ut Melke Elborg. Man ser väl ut att tappa Noah Elie till Red Bull Salzburg, men som skulle väl vara utlånad till New York. I samma Red Bull-koncern. Och sen så förstår jag väl rätt som att det har väl funnits en del förfrågningar på Sebastian Anasi, men ingenting konkret än så länge. Men jag tänker väl att det kommer hända någonting där också. Och sen utöver det så har vi ledare i form av Mark Reed till exempel, som också har lämnat. Och ska det också sägas så har vi ju Robin Asterhed som en historia i sig, att han har också lämnat. Och då har Andreas Eriksson som är huvudtränare i Lilleström. Då har Jeffrey Robin som kommer tillbaka. Och så vidare, så vidare, så vidare. Det är jättemycket som har hänt på här sidan också. Jag kan nästan tycka lite synd om Daniel Andersson. För han kan ju inte ha haft jättemycket ledigt i vinter.
Nej, det känns som att det händer ju liksom på alla plan just nu. Och då ska det ju tilläggas att transferfönstret har ju inte öppnat riktigt än heller.
Nej.
Så det kommer nog hända lite i vinter, känns det som.
Nej, så är det ju verkligen. Men någonting som har hänt i alla fall, som vi kan prata om, är Ismael Diawara som går till AIK. Klubben som de själva skulle säga är rivalet loss. Vi ser väl dem som någon form av lag i Allsvenskan. Att vi tappar honom, hur stort tapp blir detta egentligen?
Noll. Alltså, han spelade en match förra året. Jag gillar det här. Han är en jätteduktig målvakt. Men han spelade en match förra året. Vi har fortfarande, och sen har vi tagit in en ännu bättre målvakt i Friedrich. Och då kan man inte säga att man kommer sakna honom. Som person såklart, men på fotbollsplanen. Som fotbollsspelare rent sportsligt så kommer det ju inte märkas överhuvudtaget. Det är väl egentligen, det är ett kanske tråkigt svar och lite kanske lite robotaktigt och osentimentalt, men det är väl ändå fakta.
Det, ja, verkligen, absolut. Det får man väl lugnt säga. Det är för mig ett klokt val av AIK att värva Ismael Diawara. Jag tycker när han har spelat så har det varit stundtals briljant. Men det som jag tycker i alla fall hans problem har varit det här, alltså han har ju gjort vissa tokiga grejer och vissa matcher kan man ju verkligen lägga liksom ansvaret på honom att det blev som det blev. Å ena sidan så har vi också vissa, han blev väl utnämnd till den bästa omgångens bästa målvakt i Champions League, tror jag.
Alltså jag kan raka mig inte minnas några uppseendeväckande tabbar, det måste jag säga att jag inte riktigt kan komma på så här på raka, utan alltså det är en stabil målvakt, så alltså jag tycker det är en jätteduktig målvakt och jag tror definitivt att han kommer vara ett tillskott för AIK, för om de har haft bekymmer på målvaktspositionen i fall under gångna säsongen. Kristoffer Nordfeldt var ju allt annat än stabil. Det har jag verkligen att det var jag kommer att tillföra. Jag uppfattar det som att det är ingen spektakulär målvakt, men det är en stabil målvakt. Och just det här att han var ganska så duktig på att komma in från bänken utan att det egentligen känns så hemskt mycket. Det är ju en svår position att komma in, som att man byter inte målvakt liksom så här i slutet på en match, så man får ju sällan speltid som andra målvakt om inte första målvakten är otillgänglig av något anledning. Så det är väldigt svårt att komma in så här från ingenstans helt plötsligt när man behövs, men det tycker jag att jag har skött alldeles utmärkt. Och man kommer alltid att minnas honom för straffredningen i cupfinalen 2022. Och ja, vi fick göra Champions League-match och sådär. Så jag tror det är bra för alla parter. Jag kan inte vara upprörd för att man valde AIK. Det kommer att bli bra. Och som sagt, vi har redan uppgraderat så att det är svårt att vara bitter.
Absolut har vi det. Det är i sig en historia i sig och jag tänker att vi kan gå in på den också. För MFF har ju värvat Ricardo Friedrich som är väl på sätt och vis inofficiellt en etta för startelvan, tänker jag. Det vill säga att Johan Dahlin har väl antagligen accepterat kanske en liten tillbakadragen roll än förra året.
Det är frågan. Alltså jag får inte ihop den här värvningen i mitt huvud. Eller ja, nu är det klar. Men alltså när uppgifterna först kom i höstas hade jag väldigt svårt att tro. Men vad fan ska vi, hur ska vi få ihop detta? Dahlin har ju varit ganska tydlig med att han inte är sugen på sitt arbete. I alla fall inför förra säsongen så han ju klart tydlig att jag inte är redo att sätta mig på bänken och vara andra målvakt här, utan jag ser mig som första målvakt och jag kommer vara besviken med någonting annat. Och jag har svårt att se att han skulle ha ändrat inställning efter den säsongen han haft, när han dessutom blivit kvitt med sina skadebekymmer. Men Friedrich är ju givetvis alldeles för bra för att sitta på bänken, och han kommer som första målvakt från Kalmar och hade ju såklart kunnat välja andra klubbar att han hade varit given. Så jag förstår inte riktigt vad som är planen, men det måste ju finnas en plan. Det kan ju vara så att man har liksom sagt att ja, men Dahlin gör sitt sista år nu på kontraktet. Vi avser inte att förlänga det, utan man hoppas att Dahlin ska ta någon annan roll i klubben. Mm. Och att Friedrich är okej med att han kommer kanske få sitta på bänken då stor del under första säsongen, för att sen vara fullt varm i kläderna i Malmö för redo för att vara första målvakt 2025. Eller som du säger, att man har, om man har fått det då, liksom att amen, Dahlin är okej med att vara andra målvakt. Men det har jag har så svårt att se att han skulle göra det. Och han är trots allt en ganska tongivande spelare i truppen. Vad gör det med gruppdynamiken att plötsligt bänka en sån som honom? Alltså jag får inte ihop det.
Jag tänker ju rent spontant att det kommer nog vara lite rutig version. Från, tyckte jag hörde någon som hade ett klokt resonemang. Att man kommer nog rotera beroende på vilket lag man möter. Är det liksom ett lag man möter som ligger högt i press, så tror jag att Ricardo Friedrich är ett utmärkt val att sätta mellan stolparna. Men sen, samtidigt så kanske man väljer att avgöra liksom att en av dem kanske går och spelar liksom allsvenskan, och någon kanske kommer liksom matchas vid Europaspel. Men då är det ju liksom återigen kanske det här att liksom vem av dem är liksom egentligen uttalad etta från första början.
Och det finns ju lag som har haft, som har gjort del av historien, men det finns ju en anledning till att väldigt få gör det. Man vill ju inte byta målvakt. Alltså Nej. Man vill ju spela ihop den centrallinjen. Och jag kan inte säga att det är sportsligt fördelaktigt att hålla på att byta målvakt om det inte finns liksom fysisk anledning, att man helt enkelt är sliten. Men att ha ett upplägg där man redan från början bestämt sig för att rotera, jag kan inte säga att det kommer bli bra. Och jag har väldigt svårt att se att Rydström skulle göra det heller. Han har ju inte direkt gjort sig känd för att rotera i övrigt. Om man inte måste. Så att, det har jag väldigt, väldigt svårt att säga, även om jag förstår tanken, så kan jag inte tänka mig att Rydström tänker så, utan det finns nog en plan om att fasa ut Dahlin på något vis. Frågan är om det sker redan i år eller om det sker till nästa säsong.
Alltså jag är ju ingen målvaktsexpert på ens långa vägar, men målvaktens koncentration är ju tillsammans med förmågan att fatta snabba beslut, tillsammans med snabba reflexer och en inövad teknik, är ju det som avgör för hur bra målvakten kommer ut ur vissa situationer. Och för mig så blir det konstigt om man skulle rotera, för att då, det är klart att MFF kommer ju spela mer matcher i år än vad man gjorde förra året, i och med att vi har ett Europa-kval och förhoppningsvis ett gruppspel och allt vad det innebär. Men det är ju inte, när börjar man i så fall rotera? Ska man helt plötsligt sätta in Friedrich eller Johan Dahlin vid Europaspelet? För att det finns ju ingen anledning att rotera så länge man har matcher en gång i veckan. Vilket man kommer ha fram till, ja, när börjar kvalet? Det är någon gång i maj, juli till och med.
Och då skulle du se till att det är en målvakt som då eventuellt inte har spelat på
Friedrich. Nej, alltså, nej, precis.
Det kan ju inte vara ett framgångsrecept. Det finns en anledning till att väldigt få klubbar har försökt det upplägget historiskt.
Nej, för du måste ju vara varm i kläderna, inte bara rent fysiskt men även mentalt, så måste du vara där. Och det är därför jag tror att Johan Dahlin är mer av en reservmålvakt. Det låter värre än vad det är. Men det här året, för att han har den rutinen för att kunna komma in i matcher. Helt enkelt. Sen kommer han ju stå vissa matcher från start. Det är ju ingen tvekan om det. Men jag tror Ricardo Friedrich är väl tanken. Man värvar inte in om den eller om en av de bästa målvakterna i allsvenskan för att han ska förpassas till bänken. Alltså jag tror inte på det här snacket om att man har en jämn konkurrens i det här läget.
Nej, för det har man ju. Alltså, det är klart att man behöver ha en bra andra målvakt för att man vet om att det kan hända att Johan Dahlin har en skadeuppfylld säsong. Han fick bukt på det förra säsongen, men det är klart att man kan inte riktigt lita på att han gör i princip alla matcher från start. Den, för den historiken har han trots allt. Så man behöver ha en bra andra målvakt. Men det är klart som tusen att man inte, alltså, man måste ju spela in ett lag. Det handlar väldigt mycket om timing som målvakt. Är du off i timingen så kommer det gå riktigt dåligt. Och särskilt med så målvakt som Friedrich, för han har, spelar med rätt hög risk. Inte bara i passningsspelet utan också i utrustningen. Han står väldigt högt. Som en sweeper keeper som det så fint heter. Alltså att han är ute och avstyr kontringar. Och off i tajmingen där, så är det, går det ju åt helvete. Alltså det kommer ju inte funka.
Han gjorde däremot x antal tabbar förra
säsongen. Han hade framförallt två röda kort. Det kan man ju inte, det har inte råd med här. Men jag kommer ihåg den där hemmamatchen i premiären, att han var helt överjävlig på att styra bort kontringar. Helt överjävlig. Alltså det gick liksom inte. Han står så högt och kom och var så vältajmad just den matchen att det var väldigt svårt att ställa om på Kalmar. Och det kan man ju tänka sig att vi kan ha väldigt mycket nytta av, för det med det spelet vi har och det bollinnehavet vi har och de kontringsmöjligheter som naturligt har uppstått på motståndarna. Och om Friedrich kan styra bort fler av dem, så har vi ju genast liksom blivit av med ett antal målchanser mot oss. Så jag tror att han kommer passa som handen i handsken. Han får så givetvis kanske dra ner på risken något. Särskilt om vi inte leder med 3-0.
Nej, så är det ju. Jag tycker väl att vi ska inte bli för långrande när det gäller silly season ut. Men jag tycker det finns vissa andra namn som vi också ska prata lite mer om. Och Noah Elje är en sån som jag har fastnat lite för. För jag var ju övertygad om att han skulle lämna förra säsongen redan då. Speciellt efter den här matchen där han spelade mot MFF och i princip avgjorde att MFF förlorade. Och mer eller mindre grät i när slutvisslan ljöd. Nu verkar det bli så. Han får inte en chans i MFF. Och Sebastian, det här med att man ändå har en väldigt ung, lovande mittback som spelat i Mjällby. Och man tänker att han borde ju passat in. Men han kanske inte är tillräckligt bra för MFF 2024. Eller?
Alltså, av det lilla jag så av Noah Elje i fjol, så tycker jag väl att han skulle i alla fall fått en möjlighet till att visa upp sig lite mer ur det långa perspektivet under försäsongen. Och sen att om han nu inte bedöms vara liksom just av det MFF-virket MFF vill få ut av honom, eller han bara allmänt inte räcker till, då får man ju ta liksom och värdera vad är liksom bäst för att Elje ska få liksom växa som fotbollsspelare. Jag tycker personligen det är väldigt trist att han liksom inte har fått det att lyfta riktigt i MFF. Jag tycker ju att han har ju gjort det bra när han har spelat eller varit utlånad till Mjällby nu i två sessioner. Tycker väl att han skulle i alla fall fått en försäsong i MFF, och sen så hade man väl tagit ett beslut utifrån det. Men nu är jag ju inte anställd av Malmö FF och inte liksom sitter inte som en fluga på väggen inne hos Daniel och Ola. Men jag tycker i alla fall att man skulle ge honom fler chanser till att visa upp sig mer.
Jag tror att han har lite otur. Att han liksom, han är inte tillräckligt bra givetvis för att konkurrera ut Pontus Jansson. Men han är lite för gammal för att vara tredje, fjärde val i Malmö FF. Om vi har Pontus Jansson och Cornelius som de två första. Jag tror att han hamnat lite, liksom, lite mellan liksom, talang och etablerad. Hade vi inte haft Pontus Jansson, hade sett han anledningen, hade inte varit att komma hem, så hade nog Elje haft en större chans att faktiskt bara startspelare. Men jag tror att han är tillräckligt bra för att i alla fall få chansen. Men jag tycker det är helt rimligt att han känner sig färdig i Mjällby. han inser, och alla inser nog att det är en sorg för fler än bara Noah, att han kommer inte att konkurrera Pontus Jansson, och då är det hämmande för hans utveckling att hamna på bänken. Och då är det bättre att han flyttar utomlands och tar en ny utmaning, och det kommer säkert gå bra för honom där. Men jag tror att det är många faktorer som har talat emot Noah Eli i MFF, men jag tror inte det bara är hans rent sportsliga kvaliteter, utan det är lite otur också.
Det enda som kanske stör mig lite med att man, om man skulle skeppa Noah, är att du har ju en svensk kvot att förhålla dig till, och den börjar bli lite tajt, tycker jag, framförallt när det talas om vissa andra nyförvärv som inte är fostrade fostrade i klubben, men även då uppfyller den här kvoten helt enkelt. Det är ju så att du får inte spela hur många utländska spelare som helst i klubben. Så enkelt är det. Och det, jag tycker som sagt att det börjar bli lite tajt, och då är det lite, jag får lite så här Dennis Hadzikadunic-vibbar, där man lånar ut honom till TFF, där han gör väldigt bra, och sen så 1-3 så skeppas man han till Rostov, tror jag det var, väldigt ganska direkt i Ryssland, för att han gör det tillräckligt bra. Då även Amin Sar, som också spelade i MF, eller förlåt, i Mjällby, och skeppades direkt också till Holland. När får vi se en MFF-produkt stanna lite längre, tänker jag. Ja.
Det är svårt att säga. Men just nu är det svårt att ta sig fram.
Jag bara tänker också så här, vilka är det som kommer ta den där nya mittbacksrollen i så fall? McCauley pratades det en del om, men han fick ju inte spela väldigt. Han fick spela en minut eller två förra året, va? Mm. Någon match. Kan visserligen bero på vissa anledningar, men det behöver vi inte gå in på nu. Nåväl, vi ska fortsätta med Silicisen, men det är ju också, har hänt lite konstiga grejer på ledarsidan. Ja, jag säger uttryckligen konstiga grejer, för jag förstår inte alls vissa beslut här. Och det kan låta raljant, det kan låta lite tråkigt, men det är konstiga grejer. Du har, av någon anledning, tar du in Jeffrey Robin. Inte som tränare, vilket han har. Precis, han lämnade ju som huvudtränare i ÖIS efter en katastrofal säsong. Och man gör honom till chefscout. Och du samtidigt flyttar upp chefscouten Robin Asted till den här rollen som ingen vill ha.
Metodikansvarig.
Var det inte teknisk direktör?
Nej, det var han metodikansvarig.
Ja, okej, vi har ändrat begreppet nu. Okej, okay, jag förstår. Mm. Och han ganska kort därefter väljer att lämna till norska Lilleström efter att ha fått den här döda rollen, metodikansvarig. Och där, vilket är inte så konstigt, för att Andreas Eriksson har ju flyttat från Southampton till Lilleström från ingenstans också och blir huvudtränare där, och då ska väl de basa tillsammans, och Andreas Eriksson tar det i sin kompis Robin Astred. Jamie Segura blir scoutingkoordinator till teknisk ansvarig för föreningens scoutingverksamhet och föreningens fotbollsutveckling på alla nivåer. Är det ett heltidsjobb eller är det 200% jobb? Jag har ingen aning. Men och jag bara fattar inte det. Och sen så Mark Reed lämnar ju då för någon Premier League-klubba. Tyckte jag. Wolverhampton, var det inte det?
Yeah.
Ja. Vilket är ju coolt om man tycker om det där skitlaget. Men sen så i alla fall så anställer man Tom Noone. Och för er som har spelat spel så tänker jag direkt på High Noone istället. Och han blir i alla fall fystränare. Och sen utöver det så idag så fick vi in Fred Jänke. Ursäkta Fred om jag säger fel på ditt efternamn. Men från IFK Göteborg. Och han ska då arbeta som övergångstränare. Han har fokus på övergången mellan akademi och seniorfotboll. Ja. Och sen så har du även anställt Mac Pakey, som har varit anlitad av MFF som på någon form av konsulttjänst. Men numera är han inte konsultanställd, utan nu är mer en anställd av MFF. Jag har ingen aning om varför. Jag vet inte ens om behöver vi en till analytiker som ska ha någon form av objektiv bild av laget.
Men du vet vem det är.
Ja, jag vet vem det är, men jag bara fattar inte det. Vad gör de andra?
För bästa polare.
Ja.
Det är han som jobbade gratis för Kalmar. De inte hade råd att anställa analytiker. Så han körde gratis konsultans. Det är väl lite så. För långa trogen tjänst. Nej.
Jo, men jag bara tycker att det är så roligt i uttalandet att han får mig att tänka på ett annat sätt, tror jag, som säger, och jag citerar inte här utan jag parafraserar. Men och jag tror han säger någonting i stil med att han är ju inte knuten till laget, så han kan ju objektivt granska laget. Då tänker jag lite så här, men är vad menar du objektivt? Nu är jag anställd av MFF. Hur kommer det fungera då? Ska han helt plötsligt ha någon form av subjektiv bild av vem som ska spela eller inte? Nej, jag bara tycker det är så jäkla lugnt.
Han har lite distans. Han är liksom inte nere på träningsplanen, utan han har ändå
lite mer utanför
perspektiv. Har ingen koppling till svensk fotboll så tidigare, utan han jobbar ändå utifrån och sitter och analyserar väldigt mycket internationell fotboll också. Så jag kan ändå fatta att det kan finnas ett värde och att kunna bolla med honom, och att man har kommit till en punkt där man kräver så mycket av honom att nu får man faktiskt ta anställan på riktigt. Men det intressanta där är väl liksom att det blir ju allt mer Henrik Rydström som Malmö FF.
Mm.
Det är bara att han får i princip alla spelare han pekar på, utan också att han bygger en stab och en ledning runt sig på något vis. Tagit in sina assisterande tränare, blivit av med då folk ovanför sig som Georgsson och Asterhed, och sen så får han in även sina analytiker. Mm. Det är inte så många kockar kvar i den där som kokar den där soppan. Det är liksom Daniel Andersson, Toivonen, Henrik Rydström, känns det som styr skutan. Och Rydström får uppenbarligen allt mer att säga till om. Det tänker jag är bra. För då måste innebära att han måste känna att då får han ju se till att vara kvar här under ganska lång tid när vi har hängt upp så mycket på honom.
Mm. Men jag tycker ju att man ser ju att han, som ni själva är inne på, att han får ju väldigt mycket det han pekar på. Och det är nog det som har blivit så tydligt i denna rekryteringen när man tog in Rydström från första början, att han ska vara i MFF under en längre tid. Och då vill han ju sätta sin prägel på det Malmö FF han vill få ut mest av. Och då kommer liksom de här figurerna som vi nu rabblar upp, att man ser även ledarna på det planet att de kommer säkert också vara i MFF under en längre tid.
Så är det, och jag antar väl att det kommer ske andra förändringar på den sportsliga verksamheten också. Jag menar, hur länge kommer Daniel Andersson vara sportchef medan Ola Toivonen är assisterande sportchef? Kommer Ola ta steget upp, kanske inte nästa år, men ja, kanske nästa igen? Det kommer ju ske fler förändringar, det får vi ju räkna med.
Det tror jag, och jag tror egentligen att tanken man hade med först då Georgsson och Robin Aster, den tanken finns nog kvar. Att ha någon som har ett liksom övergripande ansvar för fotbollsutvecklingen. Sen har man ju tyvärr då anställt två personer som hellre är tränare. Så process har sett lite misslyckade anställningar. Men jag tror att den tanken finns kvar, att man vill inte vara beroende av Daniel Andersson och hans liksom kunnande. Man vill ha lite långsiktigare strategi också att luta sig mot. Men det kan nog ta ett tag innan man får vara noggrann när man tar in nästa person som får den rollen, för det här track recordet är inte strålande.
Nej, jag har själv ställt mig frågan, bör man vara orolig över den sportsliga verksamheten som sker just nu inom Malmö FF, i och med att jag ändå lämnat två personer som man har tagit in sen tidigare. Jag menar, Robin Asted var ju ändå huvudtränare i Värnamo, kommer in som chefscout, ryktades väl om att han inte tyckte om resandet. Jag har ingen aning, jag tror väl det är en kombination av det och att han insåg väl att han skulle vara tränare. Och sen så har det Andreas Eriksson som får väl bli någon form av syndabock eller scapegoat, som är väl ett allmänt känt begrepp inom företagsverksamheten. Och blir väl sparkad uppåt till någon form av luddig roll som teknisk direktör. Och så vidare, så vidare. Ja, Sebastian, du säger Henrik Rysens Malmö FF. Mm. Finns det plats för Henrik Rysens Malmö FF och Daniel Anderssons Malmö FF? Eller kan vi förvänta oss en konflikt?
Börjar liksom det knorras lite, så kan det ju nog säkert hända lite schismer. Men det känns ju som att det är två herrar som trivs ihop och har en bra liksom kemi ihop. Så jag tror väl i det långa loppet så tror jag att det kan funka. Men sen samtidigt, hur ser man det på ett kortsiktigt perspektiv?
Alltså jag tycker det är så kul att man har ju verkligen satt tre av de mest tjurskalligaste individerna i hela universum. Det är både Daniel Andersson som sportchef och sen så har du Ola Toivonen som assisterande sportchef. Och sen du har Henrik Rysen som är huvudtränare. Alltså hela den sportsliga verksamheten består ju av tre män som liksom, ja, skulle aldrig stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta rakt framåt.
Men jag tror inte det är någon risk där. För alltså det är inte någon tvekan om vem som bestämmer, och jag upplever ändå att Rydström är ganska prestigelös. Jag tror snarare att liksom han får stort förtroende och tackar för det. Men jag tror inte det finns något liksom något korn av att liksom vilja ha mer makt eller mer, utan han jag tror att det här funkar väldigt bra, och att just som man var inne på, att man tänker att nu ska man för en gångs skull, så ska en tränare inte bara få sätta sitt prägel på laget, utan på lite bredare perspektiv även på hur klubben jobbar, och att man då binder upp Rydström till det sportsliga projektet, eller man ska säga, en längre period. Att tidigare har vi tagit in någon assisterande till en del av tränarna som vi anställt senaste åren, men det har ju varit lite så här, bara, ja, du får väl ta med honom, men den i övrigt är det vår stab som gäller. Ja, men Ellen Kuhn fick väl ingen assisterande, Persson fick väl ingen assisterande, Ove fick det väl till slut, men det var ju ändå, det var bara en och han kom inte direkt. Thomasson fick väl också sin till slut, men det var att man har fått ta med sig en, men nu är det så att nu är det Ryser som bygger sin stab på ett helt annat sätt än vad jag tror någon tränare i Malmö FF i modern tid har fått göra. Då blir det väl att man ger honom förtroende, och då hoppas man få liksom lojalitet tillbaka. Men någon maktkamp tror jag inte det finns, för det är inte så jag uppfattar Rydström som person.
Nej.
Han är väldigt nöjd med att få förtroendet bara.
Ja, nej, men det tror jag också. Jag tror inte heller det försiggår någon form av maktkamp. Men det är ju ett intressant scenario. Game of Thrones, MFF edition, helt enkelt.
Jag såg det bort en ganska lång tid. Det har ju rullat en del huvud.
Det är Red Wedding. Det är en vanlig helg för Daniel Andersson. Han har ju egentligen, varje gång han kommer in på kontoret så kommer den där... Nej. Ah, blodigt värre. På spelarsidan har det ju även varit lite lösa rykten, och vi ska gå igenom dem supersnabbt, för det är egentligen bara lösa rykten. Det har ju inte kommit in någon förutom brassen. Och vi har ju den här danske Jens Stryger Larsen som hans rykte kommer väl lika ofta som El Niño i vindarna, eller El Niña. Han håller ju till i det här turkiska Trabzonspor. Jag kan inte uttala det, jag är hemskt ledsen. Jag har ingen aning om hur man uttalar det. Det blir bara fel.
här, alltså Trabzonspor. Nu vet inte om det uttalas Trabzonspor, men det finns ju mycket värre turkiska, alltså mycket svårare turkiska lag än det, tänker jag. Jag har sagt att du uttalat det fel, men om man bara läser hur du skrivit, det finns vissa där man inte ens kan läsa det hur det står skrivet.
Ja, men det är någonting med konsonanterna. Trabzon och Strabzon. Nej, skitsamma. Sen så har vi Eduardo Guerrero från Panama som är anfallare med ett rätt bråkigt förflutet, har jag hört. Och sen Mateus Saldana som jag själv värvade faktiskt till MFF på Football Manager 23 edition. Så att, ja, det gick bra för honom där, men han kommer aldrig komma till MFF, det kan jag säga. Och sen så Duncan Maguire för MLS-klubben Orlando City, som man kan väl stryka i med att han förlängde väl, tyckte jag läste någonting om ganska nyligen. Utöver det så har vi ett löst rykte om att Isak Kiese-Lin skulle få ett erbjudande från Japan, vilket alla svenskar numera får, för vem skulle inte vilja bo i Tokyo, käka sushi, ramen, kolla på Naruto och åka bullet train. Men med det sagt, jag är inte helt säker på att det stämmer heller. Men jag skulle vilja höra, vilken av de här ryktena, och ni får bara välja ett, vem är det som kommer till MFF eller vem lämnar MFF? Det är ju egentligen bara Kristelina, men ja. Vad är mest realistiskt?
Mest realistiskt är det väl också ett tråkigt svar. Det är klart att ryktena har varit mest intensiva kring Jens Stryger Larsen. Kopplingen är uppenbar, god polare med AC, verkar som att hans nuvarande klubb vill bli av med honom. Han var också ganska sugen på att lämna Turkiet, och vi har varit där och hört oss för. Och EU-rapporten har varit ganska intensiva de senaste veckorna, så att det är väl inte jättehög odds på att han till slut anländer.
Nej. Sebastian, blir det en dansk fläskesteg på högerkanten?
Det känns ju så, som Erik sa, att det har ju ryktats mer och mer att hans turkiska klubb vill ju frigöra lite, vad heter det, löneutrymme, för han lyfter nog rätt mycket i tak, och att enligt de rapporter jag får fram att där är en ung kille som man har i den egna leden som klubben verkar vilja satsa mer på. Dock har han fått stå tillbaka eftersom Stryger Larsen har väl den positionen denna killen skulle få. Och till och med, vad heter det, de turkiska supportrarna vill väl också få väck Stryger Larsen.
Och vad jag förstått det som så är det som återstår är liksom lösa den ekonomiska biten, för han ska tydligen ha någon sign-off-klausul på sitt kontrakt som gör att Trabzonspor måste betala en viss summa när han lämnar. Det vill de inte göra om inte man FF betalar en övergångssumma, vilket i praktiken blir, antar jag, blir den sign-off beloppet. Om han kan avsäga sig den, så kan de tänka sig att säga upp kontraktet utan att, alltså att de helt enkelt bara går skilda vägar och att han sen är fri för att skriva på för Malmö FF. Malmö FF verkar inte vara sugen på att köpa ut honom, så det verkar vara en fråga om vem ska ta den där kostnaden som för den där lilla pengen som Stryger Larsen vill ha i sin ficka. Men det kommer man säkert att lösa sig.
Men
för att prata om när jag helst vill att vi ska signa, så är det Eduardo Guerrero från ukrainska ligan. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter det laget, men det är bak ukrainsk lag. Han verkar vara lite strulig, men en otroligt spektakulär spelare. Jag har faktiskt roat mig med att titta lite på YouTube, inte bara på highlights-klipp, utan det finns även någon som har lagt upp ett par matcher där man får se alla hans aktioner. Man kan säga att det är en ganska hårt jobbande anfallare som dessutom har en ganska spektakulär teknik. Det är mycket yttersid och sånt där, sånt latinamerikanskt. Så det är roligt. Så jag hoppas att ryktena om hans personlighet är överdrivna. Att han och Rydström hittar varandra. Att han kommer in, för jag tror att det är helt övertygad om att det är en riktigt bra spelare och väldigt sevärd.
Mm. Vad är det för spelartyp skulle du säga, du som ändå har kollat på honom?
Alltså, han är ganska all around. Liksom. Han är 1,80 lång, liksom, vanlig fysik, ganska snabb, inte överdrivet snabb, men väldigt bra på att ta dueller. Han är väldigt mycket dueller med mittbacken. Han verkar tycka det är kul. Liksom. Han vinner rätt mycket dueller också som hyfsat hardspelare. Dessutom så är han inte på något sätt självisk. Han har en hel del riktigt bra passningar i straffområdet och det osjälviska. Han ger bort, liksom, i princip ger bort mål. Trycker och droppar ner, skarva, vänder upp, slår yttersidor och djupled. Kan spela både centralt men också på en kant som är användbar på flera positioner. Men verkar vara en sån riktig kombination av liksom krigare och en teknisk spektakulär spelare. Jag tänker mig att han och Sergio Peña hade kunnat ha kul tillsammans på en fotbollsplan.
Ja, Sergio Peña som jag inte tror spelar i år, ska jag faktiskt vara ärlig och säga. Men det kanske är ett avsnitt senare som vi kan ta upp det där. Sebastian?
Ja.
Vi har ju spelat in ett tag nu, men jag tänker att vi måste ju givetvis få en form av rapport om den första öppna träningen från Malmö IP. För du var ju faktiskt på plats, eller hur? Och inte nog med att du var på plats, du filmade ju även den begravningsceremonin som vissa har skämt sagt har kallat det, som har väl fått i princip över 386 000 visningar på Twitter, vilket är helt absurt. Kan du inte förklara, hur var det att vara på plats?
Ja, många beskriver ju det som en begravningsstämning med liksom, ändå ska väl tilläggas, runt en, jag tror MFF gick ut och sa att det var väl runt en 1700 personer som väl befann sig på plats. Och det märktes väl att fler och fler drog väl sig för att ta sig till idrottsplatsen i Malmö. Mm. Men det var liksom ändå högt tempo både på dam- och herrsidan. Och det verkar ju som att man ändå försökte väl hitta någon form av glädje att nu drar säsongen snart igång igen, och det spritter väl i benen på flera spelare.
Mm. Vad var dina, fanns det några intryck från träningen som imponerade på dig?
Det var väl mer vårt nyförvärv från Kalmar, Ricardo Friedrich, som jag tycker att han ser ju väldigt bra ut på sin linje, det jag tyckte se av honom. Och jag tror väl att vi kommer ju se betydligt mer ju mer säsongen kommer gå om, men jag tyckte väl att han såg väl relativt pigg ut. Samtidigt så ser ju också Johan Dahlin också väldigt bra ut.
Det är en viss känsla att stå där i kylan på ett snötäckt IP och höra 1700 pass,
ja,
mumla hymnen.
Ja, det blev ju så.
Jag tänker att vi nästan går rätt in på det, för vi måste ju prata om den här bojkotten i samband med den här öppna träningen. Jag har framför mig några läktarens egna, ska man kalla det, meddelande, statement, ja, där de skriver att i dagarna annonserade MFF att den traditionsenliga träningspremiären kommer få ett annorlunda arrangemang. plötsligt krävs det biljetter för att närvara. Ett beslut som tagits helt utan dialog med oss supportrar. Och vi ser med oro på den här utvecklingen och frågar oss vad nästa steg blir. Ingen har missat en hejdlösa moralpanik mot fotbollssupportrar som pågått en tid, vilket går i samklang med hårdare tag, politiken som dominerar samhällsdebatten. Repressionen är vägen som politiker och polisen verkar vilja gå för att montera ner den svenska supporterkulturen. Man hänvisar till incidenter på läktaren och pekar ut ett påhittat hot mot fotbollen från supporthåll, men faktum är att serien publikmässigt har aldrig mått bättre och att intresset aldrig varit så här stort. På läktaren mår svensk fotboll bra. Men jag tänker att vi stannar där och så måste jag fråga er, mår svensk fotboll väldigt bra?
Vad man lägger i begreppet, liksom, vad är det vi mäter? Vi antar att vi inte pratar om sportsliga resultat i Europa, för då är det ganska dystert. Utan att vi pratar om liksom en rent så att säga, inhemsk företeelse. Och det är ju sant det som de säger, att det är ju publikrekord. Inte bara på hemmamatcher för de flesta lagen, utan även som resande supportrar. Om FF slog väl alla tiders, nej inte alla tiders, men i alla fall modern tids publikrekord. Och sen på hemmaplan dessutom aldrig haft så mycket bortasupportrar. Så det är ju sant. Och då kan man ju göra en snabb analys och säga att allting är guld och gröna skogar, men det tror jag ju är lite bedrägligt, för att vi har ju sett, och det kan inte ha undgått någon, att det blir allt fler incidenter på våra läktare. Vi i Malmö har ändå historiskt, tycker jag, varit ganska förskonade från rusningar och bengaltennis och sådär, men även på stadion har det varit flera incidenter senare år som jag helt enkelt inte känner igen. Det är sånt som har förknippat sånt med Stockholmsderben, men det har letat sig in även på våra läktare, och det kan man inte blunda för. Och vi pratar inte bara om att liksom bengaler sätter igång ett brandlarm, för det är väl en sak, men det har varit flera rusningar, det har varit inkastade föremål, och det har ju bara eskalerat, och det kommer inte bara från ståplatser, utan det kommer även från sittplatsläktare. Det kastas in ölflaskor och snusdosor och gud vet vad. Och sen uppenbarligen ett antal individer som tycker att det är en bra idé att kasta in brinnande föremål på andra sektioner. Det kan vi liksom inte, det kan man inte gömma sig för. Det är ju sånt som har hänt. Jag tycker Pontus Jansson sa det bra i en intervju här då, om det var igår eller förrgår, att läktarna kan inte bara skylla på ordningsmakten, och kan inte bara skylla på samhället runt omkring, utan man behöver faktiskt ta ett eget ansvar, för det är klart att man inte kan acceptera sådana incidenter utan att göra någonting åt det. Alltså klubbar, myndigheter, förbund kommer givetvis alltid att försöka jobba bort den typen av incidenter, och om allt man har gjort hittills har lett till att det bara blir värre, så kommer man såklart att försöka hitta nya vägar. Och till slut så står man där och bara har kollektiv bestraffning och bort med ståplats och vad det nu kan heta som man hittar på så småningom. Det är ganska naturligt om folk inte reagerar på de andra åtgärderna som man försöker göra. Så att det bästa man kan göra för att man inte ska hamna här igen, det är ju att skärpa sig. Det är ju att titta på sig själv och säga att kan vi kanske försöka låta bli att göra massa dumma saker på läktarna. Och sagt, då pratar vi inte om pyroteknik i första hand, utan vi pratar om, dels givetvis om man kastar pyroteknik, då säger det sig själv att det är idiotiskt. Men stök både utanför och inne på läktaren, kan vi börja där, så kommer vi nog se att myndigheterna kommer agera annorlunda. Någonstans där kan man få börja. Så att sen belag så begriper jag inte bojkotten överhuvudtaget.
Varför inte det? Vad är det liksom? Det
är sig själv som har bestämt att det ska vara så här. Men om jag uppfattar kommunikationen korrekt, så är det ju Malmö stad som då äger Malmö IP i hyresvärd. som inte vill ha det som du såg ut förra året. Och polisen har sagt samma sak, att så här vill vi inte ha det. Ni måste, ni måste helt enkelt ha kontroll på vilka som kommer in. Vi kan inte ha öppna dörrar och folk går runt med liksom lådor med pyroteknik och skjuter in massa raketer. För det, så vill de inte ha det. Och det är ju ett evenemang, oavsett om det är en tävlingsmatch, så är det ett evenemang. Så det är klart att det lyder under de lagar och regler som gäller, och att polisen då har rätt att ställa krav. Det kan inte man göra så mycket åt. Visst, man kunde ha sagt det här tidigare, man kunde ha haft något möte med supporten, men beskedet hade varit detsamma. Mm. Så att man kunde eventuellt ha lagt fram det här på ett bättre sätt från föreningen, det tycker jag är ganska, alltså det är en bagatell i sammanhanget. Polisen har bestämt det, man måste ha bestämt det. Hade man inte gjort det här, så hade man inte fått ta till den här träningen alls. Och det kostade ingenting. Och jag menar, restriktion har vi på alla matcher. Är det sån stor grej? Dessutom smugglas det in en massa pyroteknik ändå, så det är uppenbarligen inte särskilt svårt. Mm. Så jag har lite svårt att förstå bojkotten. Eventuellt är jag för dåligt insatt för att förstå exakt hur de resonerar. Men tycker jag en överreaktion.
Ja, jag måste också hålla med om att jag tycker att det är en överreaktion. Jag tycker att det är en överreaktion utifrån att man helt plötsligt har satt jaget före laget. Jag menar, vill man som supporter inte stötta sitt lag, spelarna på plats, tränarna som inte har någonting med det här att göra, för att markera mot vad då? Jag förstår kulturen, jag förstår innebörden och kärleken och passionen av att sjunga ut till Carl Pedals Jag vill leva fri och så vidare. Jag vill göra vad jag vill. Men verkligheten ser inte ut så. Och framförallt inte när du har att göra med rättssamhället i form av polisiära aktioner och liknande. Jag har också läst att det liksom kommer ut, eller att det påstås som att det finns någon form av ännu hårdare liksom bevakning och tryck mot framförallt vissa personer inom de här falangerna eller kretsarna. Och jag kan förstå att det skapar en frustration, men jag ser liksom inte hur den stora massan följer liksom i så fall dessa personerna till den graden att man liksom åsidosätter sitt lag, sin klubb. Det läskiga i det här är ju att jag tror att vi pratade egentligen om det innan jag och Sebastian, om att okej, men vad kommer bli konsekvenserna av detta? Vad är egentligen de långa konsekvenserna av det? Det ena är ju att det är ju supportrarna i svensk fotboll som har makten. Det är också supportrarna som styr och ställer. Men jag tycker det är konstig attityd och mentalitet att man skulle på något sätt sätta sig över lagen. Det är inte en anarkistisk liksom mentalitet som ska in på läktarna. Det är en solidaritet, det är en godhet som måste in, som gör att den här passionen är väldigt vacker. Men just nu så tycker jag inte det här beteendet är särskilt vackert och inte särskilt inspirerande heller, varken för spelare, klubb eller som supporter. Jag blir omotiverad att prata om MFF, att inte liksom stötta mitt lag nästan, på grund av liksom att jag känner att det här är så löjligt beteende från de som ska vara ännu större supportrar än jag själv. Det är väl så jag känner. Och jag har också tänkt på en annan grej, en långsiktig, jag ska bara nämna det kort, men faktum är att jag vet inte egentligen heller vad MFF ska göra åt detta, men de måste ju hålla sin måste ju såklart hålla en dialog, det är väl egentligen det bästa, men och det värsta i det hela är ju faktiskt att skulle de här konsekvenserna bli ännu värre och MFF liksom håller sin väldigt hårda ton, eller hårda ton, sin ton, jag tycker inte den är särskilt hård egentligen. Det finns ju alltid en risk att supportrar skulle kunna gå in och säga, alltså vi bara säger att de vid medlemsmöte avsätter hela styrelsen, för det är den makten de har i grund och botten.
Sen så gör du det generalfält som många gör, att man slår ihop supportrarna som att alla supportrar är en homogen grupp.
Nej,
man,
absolut.
Det är så
absolut.
Man får någonstans ändå göra, det är ultrasgrupperingen i första hand som har genomfört bojkotterna, som har avgångskrav på säkerhetschefen och, och sådär. Det finns ju väldigt många andra supportrar som inte tycker att det här är någon större grej, som givetvis också är medlemmar och har precis samma inflytande som.
Jo, men som kanske inte dyker upp på medlemsmötena. Det fattar jag också.
Det är många ultrasupporter som faktiskt som är aktiva på det sättet och sätter sig in i styrelsen. Nu vet jag, det vet jag inte alls. Många gör ju fel att man slår ihop supporter i en grupp. Det finns ju väldigt många olika supporter. Det finns liksom Berit 83 som sitter på kort, sitter på långsidan också en supporter. Så det är alltså man... Det går liksom inte att bunta ihop alla till en grupp riktigt där. Men jag vill också ha sagt att jag säger inte på något sätt att polis, ordningsmakt, samhället gör allting rätt i alla lägen.
Absolut.
Jag tror också att det som en dialog är den rätta vägen framåt. Men en dialog kräver att det är två parter som ändå vill komma fram till någon lösning. Och det känns inte just nu som att båda parterna faktiskt vill ha någon lösning, utan
nej,
parten vill ha liksom ett helt rättslöst tillstånd där man får göra precis vad man vill, och den andra parten vill ha någon form av kontroll. Och så länge det ser ut så länge man har de ingångsvärdena, så kan man ju prata länge som helst, för så då har man ju ingenting. Så att man uppmanar alla till dialog, men också faktiskt att komma med någonting till det förhandlingsbordet, till det dialogbordet, och säga att ja, vi har faktiskt en gemensam målbild här, tar vi oss dit. För annars kommer polisen att återupprätta eller återuppliva villkorstrappan. Och det kommer, för det finns det ingen att prata med, finns det ingen som är villig att kompromissa, så kommer det bli så. Men sen att jag tycker det är fel väg att gå, det behöver jag kanske säga, så det är klart att det är så, men det är ett ganska naturligt steg. Så att...
Jag hade en gammal flamma som sa till mig en gång: Måns, du vill ha kakan och äta den med. Och lite så får jag känslan av ultrasgruppen också, att de vill ha det, de vill bara äta den här kakan. Så nej, när jag säger detta högt så låter det som en jävligt dålig liknelse, jag vet det, men jag... Det är sent på kvällen helt enkelt. Jag har liksom börjat fundera i lite de här filosofiska banorna kring lite inre fred och någon form av stoicism. Ni som vet, ni vet. Det vill säga att det man inte kan påverka och det som man är maktlös över, det behöver du inte bry dig om. Och jag kan inte säga att jag ens med den här podden kan påverka liksom de här ultrasgrupperna. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Men om du är en ultrasgrupp och du lyssnar, så tänker jag att du behöver tänka ett steg längre än bara dig själv. Men jag tycker det är intressant att du får i alla fall ett sociologiskt perspektiv. För att jag funderar lite kring, men vad beror egentligen den här... attityden, var kommer den ifrån? Och det finns en hel del forskning om, i alla fall från England, ganska mycket. Och sen om det är liksom en likvärdig kontext, det har jag väldigt svårt att säga. Men jag tycker det är intressant i den här studien att de pratar just om hur fotbollen från fansens synpunkt rent historiskt har förändrats jättemycket, och fotbollsarenan i England, den är ju vad den är idag på grund av olika saker och ting, men börjar ju som en arbetarrörelse, en arbetarklasssport, ja, och så vidare, och sen utvecklas det ännu mer och mer, men i alla fall någonstans på 70-talet så började det ju utvecklas till mer eller mindre en subkultur, och då är det många som har ställt sig, men i den här subkulturen så utövas det ganska mycket våld. Varför har det gjort det? Varför finns det den här aggressionen mellan liksom supportrar? Och framförallt liksom, så är ju detta, den här bojkotten, någon form av passiv-aggressiv liksom ton. Och i den här studien kommer man väl fram till i grund och botten att den här, de har ju den här subkulturen som ultras och supras ändå får man kalla en subkultur, har ju en kollektiv organisation där ingen egentligen vill ta ansvar, vilket är sjukt roligt, men ja, det är en annan historia i sig. Men i alla fall, och där de har aktiviteter som är en form av analogi kring matchen själv. Det vill säga att det förekommer en fight på fältet, på mellan spelarna, så försiggår det liksom en fysisk kamp och ett krig liksom på den här planen. Och samtidigt så ska det finnas en kamp på sina egna termer i form av mot motståndet även på läktaren. Men här skiljer det sig att när spelarna har spelat klart matchen så finns det en vinnare och en förlorare. Och den som är förloraren, de är besvikna och sen så drar de in, de tackar motståndaren för bra spel och sen så drar de in i omklädningsrummet och du skör sig av den här besvikelsen. Medan det finns ju fortfarande en kamp att vinna på läktaren, och det är ju just det de försöker göra, de här grupperna, subkulturerna, grupperna. Och det är oftast där det liksom blir fel, för att även om du förlorar så kan du fortfarande vinna kampen på något sätt. Och det gör man genom sånger, det gör man genom slogans, det gör man genom ramsor och liknande. Men nu har det ju liksom den senaste åren övergått från ramsor till och att vinna kampen på läktaren genom de här liksom icke-våldsamma grejerna, till att man ska kasta bengaler, att man ska kasta bangers, att man ska misshandla supportrar, att man ska gå in på planen, att man ska sno någons flagga, att man ska synas i Discoverys skitdåliga tv, att man dessutom ska nu börja rikta sig inåt mot grupperingar inom samma jävla klubb och förening, där du misshandlar till och med dina egna personer. Du stjäl saker ur kioskerna och du har druckit alldeles för mycket alkohol, vilket gör att du har liksom noll omdöme och ändå är du dummare än vad du någonsin har varit i ditt liv. Så att jag tycker liksom rent sociologiskt så måste man ju faktiskt lyfta den här diskussionen, att varför gör de så här mot varandra om det nu ska finnas ett hot? Jo, uppenbarligen så är ju det en extremt splittrad gruppering som vi ser framför oss inombords. Det är jag rätt övertygad om. Det här är en vilsen, isolerad grupp som nu börjar känna sig jävligt hotad, och då går de samman, men så riktar de det här hotet mot den egna föreningen, i detta fallet Malmö FF, och bojkottar. Och jag får inte riktigt ihop det. Vad fan hände egentligen med den här solidariteten, gemenskapen, det gemensamma målet mot att vinna på läktaren också genom god supporterkultur? Nej, jag vet inte. Slut på rant. Ja. Ja. Sebastian, du har lutat dig tillbaka som om det är dags att lägga sig.
Ja, det börjar dra ihop sig. Mer eller mindre.
Ja, för er som känner er lika sömniga om ni nu lyssnar på kvällen. Jag hoppas att ni tyckte att det här avsnittet har varit bra. Det har varit ett långt avsnitt, men det blir ju lätt så när man sitter och poddar om klubben som vi håller allra kärast. Det ska ju också nämnas att vi verkar ju vara den mest populära MFF-podden i hela Stockholmsområdet, för herregud vad mycket citeringar och likes eller kommenteringar rättare sagt vi har fått de senaste dagarna på grund av den kanske mediokra uppladdningen.
Det var nog inte så mycket vi kan mot oss kanske, men ja, vi tar det.
Vi tar det. Det fanns vissa väldigt roliga kommentarer, tyckte jag. Jag måste bara nästan få läsa upp dem lite snabbt, någon av dem. För att jag tyckte det var vissa grejer som var
sjukt. Det är inte första gången vi berör. Vi har hamnat i skottkluggen tidigare och tagits upp utanför Skåne.
Men man märker att vissa, framförallt AIK, var ju de flesta som kommenterade. De mår ju inte bra, det märks ju. För det var ju många som började kommentera att vi tränade på konstgräs, vilket vi har gjort varenda år på Malmö IP och så vidare.
Det var vissa.
Ja, precis. Men det roligaste, den här killen är ju humor på hög nivå. Han skrev: min hund fick generaliserat ångestsyndrom efter jag tittat på den här videon med ljud på. Jag tyckte det var fantastiskt. Psykisk ohälsa är såklart ingenting att skämta om i vanliga fall, men när hund har gadd, då blir det väldigt poetiskt. Och det var många som menade på att, att det var väldigt pinsamt och Ryan Gosling giffen kom upp hela tiden. Ja, och så vidare. Men kul! Jag tänker att med den här festliga stämningen så stänger vi detta avsnittet för idag. Tackar så hemskt mycket för er som har lyssnat. Och som alltid, har ni några frågor, vill ni diskutera någonting om kanske det vi har pratat om här, skicka oss ett mail, skriv till oss på Twitter. Så hörs vi där vi hörs. Hej då!
Hej!